Låt oss stå upp och lyssna till dagens evangelium som är hämtat från Johannes evangelium kapitel 20, vers 24-29. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa: frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger, här är mina händer, räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett, men ändå tror. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vilka härliga dagar vi har bakom oss. Det här är väl det svenskaste som finns när våren bryter igenom. Det är förstås en universell metafor med våren. Men frågan är om inte den rör oss djupare känslomässigt. Vi är här upp i Norden, där vintrarna är mörka och långa. Och så bryter ljuset tillbaka och så kommer solen och värmen. Och dagarna blir långa och det blir som en så stark metafor för hopp och för liv. Det är det här som Kristina i Mobergs utvandrarepos, när hon är i det nya landet och de har det så mycket bättre på så många sätt, så har hon ändå en så stark hemlängtan till landet där kvällarna om våren är ljusa. Per Lagerkvist har fångat det här i en väldigt känd dikt just om en vårkväll, en sommarkväll, när skymningen faller och de starka känslor som det skapar hos oss. Det är vackrast när det skymmer. All den kärlek världen rymmer ligger samlad i ett dunkelt ljus över jorden, över markens hus. Allt är ömhet, allt är smekt av händer. Herren själv utplånar fjärran stränder. Allt är nära, allt är långt ifrån. Allt är givet människan som lån. Allt är mitt och allt ska tas ifrån mig. Inom kort ska allting tas ifrån mig. Träden, molnen, marken där jag går. Jag ska vandra ensam utan spår. Lagerkvist börjar med att beskriva magin när skymningen faller och horisonten tonar bort och det blir alldeles stilla. Och sen kommer sista delen, det vemod som ofta finns i Lagerkvists dikter. Men allt det här vackra kommer att tas ifrån mig. Det handlar ju om döden, förstås. Just nu, i ögonblicket, är detta mitt och jag känner längtan efter liv. Men inom kort ska allting tas ifrån mig. Påsken är den stora protesten mot det som Lagerkvist säger här. Påsken proklamerar inte att allting ska tas ifrån oss, inte den längtan efter liv, inte den kärlek vi anar när skymningen faller.
Det ska inte tas ifrån oss. Det ska tillfalla oss. Det är vad påsken säger oss. Påsken, att Jesus har uppstått, handlar ju om den nya skapelsens genombrott in i vår historia. Det ska inte tas ifrån oss. När vi anar all himlens kärlek så är det inte ett flyktigt ögonblick en vårkväll. Det är en aning av det som en dag ska ta över hela kosmos. Det är ju vad Jesu uppståndelse innebär. Döden är knäckt och på en punkt vid graven i Jerusalem så är det bevisat. Och den nya skapelsens liv har brutit igenom. Odödlighet, oförgänglighet, styrka, kraft. En dag ska det tillfalla dig och mig fullt ut. Livet ska inte tas ifrån oss. Det ska tillfalla oss i en högre grad än vi har det idag. Det är det underbara budskapet som kristen tro har. Det är påskens protest mot alla pessimister som säger det är snart förbi. Det slutar i ingenting. Det är bara mörker. Den tomma graven ropar någonting annat. Livet har segrat.
Amen, säger vi. Det där är ju vackert, visst. Men det där är ju bara någon sorts naiv tro. Visst skulle man kanske vilja att det var så. Men det är ju bara någon sorts blind tro. Tro, det är väl det som Mark Twain sa. Faith is believing what you know ain't true. Och det är väl det som religiösa människor håller på med. Man tror på sånt som man egentligen vet inte är sant. Eller för att citera en mer nutida amerikansk humorist. Tro, det är att göra en dygd av att inte tänka. Du kan bara komma fram till det här om du slutar att tänka över hur tillvaron egentligen är. Eller som Richard Dawkins har sagt. Tro, ja, det är en blind tillit också i avsaknad av bevis. Ja, till och med stick i stäv med förefintliga bevis. Du kan bara ha det här hoppet om du struntar i hur det egentligen är. Det här är de naiva, de godtrogna människornas krycka för att överleva. Men i slutändan så går de ju samma öde till möte som alla andra. Det här ligger ju som ett stort paradigm över vår kultur. Alltså att vara kristen, det är att ta ett gigantiskt språng i tro. Fakta talar emot det, förnuftet talar emot det, forskning talar emot det. Och sen vissa galningar ger sig hän ändå och tar språnget i tro. Så är paradigmet i vår kultur. Så tänker ju väldigt många i västerland. Den text som vi har läst idag motsäger både Per Lagerqvist pessimism, att allt ska tas ifrån oss, och vår kulturs paradigm som säger det här saknar grund. Där kan man bara tro på genom ett gigantiskt språng ut i mörkret. Jag vill försöka belysa texten om Thomas i 4 korta punkter. För det första, tvivlet. Vi kommer in i en situation där vi har en grupp människor som är alldeles jublande glada. Jesu lärjungar, de 10 av hans närmsta lärjungar och sen en stor grupp av andra människor, de har mött Jesus. Från söndag morgon efter avrättningen så har Jesus framträtt och visat sig. Men en av hans närmsta vänner och lärjungar har inte varit med. Vi får ingen förklaring till varför han inte var där. Kanske hade han lämnat Jerusalem. Han hade åtminstone varit på en annan plats. Han kommer tillbaka till Jerusalem, träffar sina vänner och de säger: vi har sett Herren. Och jag tycker man kan känna entusiasmen. Det bubblar av glädje. Vi har sett Herren, det är inte slut. Och Thomas kan inte ta in det. Trots att han ser sina lärjungars, sina vänners glädje. Trots att han känner dem väl och vet om de är tillförlitliga personer och trovärdiga. Så kan han inte ta in det. Han är helt blockerad. Och säger, det finns inte en chans. Jag tror inte på det här. Inte för att ni säger det. Det enda som skulle kunna bryta det här, det är om jag själv får ta på honom. Sticka min hand i de sår som han fick i samband med korsfästelsen. Sticka min hand i sidan där spjutet gick in när de punkterade hans hjärta. Det finns ingenting annat som skulle kunna få mig att tro på detta. Vi vet ju inte exakt varför Thomas är så här väldigt kategorisk. Varför är han inte öppen det minsta? Varför är han inte nyfiken? Varför undersöker... Det är liksom, det har bara fallit ner som en stor järnport framför honom som han inte kan öppna. Och vi vet ju inte hela historien. Jag tror, om jag ska försöka gissa, att det handlar om den enorma besvikelse som Thomas känner när han ser det som händer i Jerusalem. Han har ju följt med Jesus, han har sett fantastiska saker. Hoppet i honom har växt att Jesus är Messias. De ser hur Gud verkar i honom. Hur Guds kraft och närvaro finns i Jesus. Hur Jesus är välsignad av Gud. Och hur han kan hela de sjuka. Hur han kan inkludera de utstötta. Hur han avslöjar hyckleriet. Och när de kommer till Jerusalem och alla sjunger lovsången och identifierar Jesus som Davids son, så tror Thomas att det messianska riket som han föreställer sig det ska bryta in. Alltså att Jesus ska bli en politisk kung. Att han ska sätta sig på tronen i Jerusalem. Att han ska kasta ut det romerska förtrycket. Att han ska upprätta allt det som profetierna talar om av ett fridsrike. Samla det judiska folket. Och så ska hedningarna så småningom strömma upp till Jerusalem. Och så sker det motsatta. Jesus visar sig inte stark utan svag. Jesus vinner ingen seger utan han besegras. Jesus driver inte bort romarna. Han förödmjukas, torteras och dödas. Och han dödas på det sätt som Gamla testamentet säger att det innebär att man är förbannad av Gud. Står så i Gamla testamentet. Förbannad är den som är upphängd på trä. Messias kan inte vara förbannad av Gud. Messias ska vara den mest välsignade av alla. Och för Thomas har mörkret fullständigt fallit. Och han har gett upp frågan om Jesus. Då handlar texten om det fantastiska att Jesus kommer till honom. Och det andra som jag vill tala om, det är den VIP-behandling som Thomas får. Visst har du själv drömt om att få vara med om det som Thomas var med om? Det har åtminstone jag gjort. Och det händer väl att man frågar sig, varför får inte alla människor vara med om det som Thomas fick? Det som öppnade järndörren för Thomas och han kom till tro, det var ju att Jesus kom till honom fysiskt påtagligt. Så att han hade möjlighet att röra vid honom, se på honom, tala med honom, äta tillsammans med honom. Tänk om man fick möta Jesus på det sättet. Varför får bara Thomas den sortens VIP-behandling från Jesus? Och de flesta av oss andra får tro på andra skäl. Låt oss titta på det här. Jag tror att här finns någonting viktigt. Texten börjar med att säga att Thomas, dels att han har ett smeknamn, han kallas för tvillingen. Det är inte för att Thomas är ett vanligt namn, det var faktiskt ett ovanligt namn. Men han verkar också ha varit en tvilling, alltså haft en tvillingbror eller tvillingsyster, så att han hade det smeknamnet tvillingen. Men så sägs det ytterligare en sak. Inte bara att han, det var Thomas, inte bara att han kallades tvillingen, utan att han var en av de 12. Vad är poängen med det? Det vet man redan när man kommer till Johannes 20. Det behöver inte identifieras. Varför ska det talas om att han är en av de 12? Sådana här notiser är ofta betydelsebärande. De är inte inslagda där av en slump. Det är för att markera någonting. Så här är det. Om vi tittar på vad som händer efter Jesu död och begravning, så uppväcker Gud Jesus och så visar sig Jesus. Och då visar han sig för ett antal individer. Enskilda personer eller små grupper med några stycken. Allra först för Maria från Magdala, så för en grupp kvinnor. Så för Petrus, så för Kleopas och hans vän, eller möjligtvis hans fru. De är två personer, bara en som är namngiven, Kleopas och en annan. Så Jesus visar sig för individer. Så visar sig Jesus för de 12. För apostlarna. Alltså för dem som hade fått ett alldeles speciellt uppdrag. Och som hade en alldeles speciell kallelse ifrån Jesus. Och han visar sig för dem flera gånger. Och så visar sig Jesus för större grupper. Och vid ett tillfälle för över 500 personer. Och där Paulus kan skriva på 50-talet, alltså 2 decennier senare. De allra flesta av dessa lever kvar, ni kan intervjua dem. Så Jesus visade sig för stora folksamlingar, över 500. Men i de här tre kategorierna av individer, av de 12 av apostlarna och av stora grupper av hundratals personer, så är det de 12 apostlarna som faktiskt är nyckelgruppen. Jag säger inte att de andra är oviktiga, men de har en alldeles speciell position och kallelse och extra viktiga, och det är de som får en VIP-behandling av Jesus. Och det här är ganska tydligt markerat i apostlärningarna. Om jag får läsa för dig från apostlärningarnas första kapitel, så börjar Lukas med att säga så här: Jesus, han framträdde för dem, nämligen för apostlarna, efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem. Han visade sig för apostlarna och gav dem många bevis på att han levde. Han visade sig många gånger. Han åt tillsammans med dem, talade med dem. I kapitel 10 så säger Petrus så här: Gud uppväckte Jesus på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket, utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt, nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. Det här är Guds strategi. Jesus visade sig inte uppstånden för alla, inte för hela folket, utan för en utvald grupp personer, framförallt apostlarna. Och så skulle de få i uppdrag att bära vittnesbörd om det som har hänt. Det är alldeles uppenbarligen en medveten strategi att Jesus väljer att ge en VIP-behandling åt några, och sen får de berätta, och så får vi andra sätta vår tilltro till deras vittnesbörd. Jaha, men vad är det för strategi? Varför alls idag har Gud tänkt så? Kan man ju tänka sig, jag har en mycket bättre strategi, att Jesus visar sig för alla. Det låter ju mycket bättre. Varför har Gud valt en så någon sorts andra klassens, tredje klassens strategi när det gäller det allra viktigaste? Jag är inte säker på att det är en tredje klassens strategi. Man får vara försiktig med Gud. Han vet ofta vad han gör. Men låt oss fundera lite här. Detta att få information från ögonvittnen, är det någonting svagt eller dåligt? Tänk efter på din egen kunskapsbank, det som du känner till. Huvuddelen av det som du räknar som säker och fast kunskap, det har du fått ifrån ögonvittnen.
Någon har varit med om, någon känner till något och berättar det för dig. Därför vet du om det. Eller hur? Det är ju ingenting som gör att man har någon större anledning att betvivla det. Är du säker på att du vet vad som är din födelsedag? Ja, de flesta av oss känner oss ganska säkra. Hur vet vi det? Därför att hon som var med har berättat i de flesta fall, eller hur? Vår mamma. Och så är det om du analyserar din kunskap, att den bygger i väldigt hög utsträckning på ögonvittnesinformation. Men borde han inte ha visat sig för fler? Okej, att ögonvittnesinformation är grundläggande för mänsklig kunskap. Borde inte Jesus ha visat sig för fler? Fler än 500? Nej, det behövs verkligen inte. Du behöver inte 600 eller 5000 vittnen för att ta någonting på allvar, eller hur? Om det är 3 vittnen, 4 vittnen, 5 vittnen. En journalist som ska undersöka någonting och får 5 vittnen som intygar samma sak, fortsätter ju inte att fråga efter 500 ytterligare vittnen. Har man 500 vittnen som intygar, så blir ingenting säkrare för att man får 501 vittnen. Saken är ju tillräckligt omvittnad långt innan dess. Det räcker faktiskt med de 10 eller 12. Men han visar sig ju bara för sina vänner. Borde han inte ha visat sig för skeptiker? Det borde väl ha gjort det hela mycket bättre. Tänk efter. Det var den enda sortens folk han visade sig för. Alla var skeptiska till uppståndelsen. Inte bara Thomas. Varenda en. Så kvinnorna som går ut till graven, de går inte ut för att se om han har uppstått. De går ut för att parfymera ett lik och sörja sin döde vän. Och så är graven tom och de möter honom. Maria från Magdala som kommer tillbaka till den tomma graven och står och gråter. Och när Jesus kommer så tror hon det är trädgårdsmästaren och frågar, vet du var man har lagt kroppen? När kvinnorna kommer in till apostlarna och säger, vi har mött änglar som säger att han är uppstånden, så säger de, eller så står det, att de trodde det bara var prat, eller tyckte det bara var prat och trodde inte på dem. De var skeptiska. Kleopas och hans vänner, Jesus slår följe med dem, känner inte igen honom. Och säger, är du den enda som inte har hört vad som har hänt? Att de har dödat Jesus. Jesu halvbror Jakob trodde inte på Jesus, varken under hans offentliga verksamhet, utan kommer till tro först när Jesus möter honom som uppstånden. Eller Paulus, som var så oerhört hårt övertygad om att kristendomen var fel och falsk och farlig, och som förföljde de kristna. Du kan inte vara mer skeptisk än Paulus. Han visade sig för skeptiker, kritiker, och de kom till tro. Så, det här är Guds sätt. Det är så han har valt att göra det. Han har uppväckt Jesus. Han har låtit Jesus visa sig för en utvald grupp människor. Över 500. En mindre skara av dem fick upprepade möjligheter att tala med Jesus. Ta på Jesus. Se på Jesus. Äta tillsammans med honom. Så att de visste, så säkert som en människa kan veta någonting, att Gud har uppväckt Jesus, förhärligat honom, och att det nya livet har brutit igen. Nu får vi förhålla oss till deras information på samma sätt som vi förhåller oss till annan ögonvittnesinformation. Att pröva trovärdighet. När Jesus kommer till Thomas, så möter han Thomas behov av att få sina tvivel stillade. Och Thomas tillhör då VIP-gruppen. Så han får se Jesus på detta sätt. Och det förändrar Thomas fullständigt. Han bekänner Jesus som Herre och som Gud. Men hos Jesus så verkar det finnas någon sorts kritik av Thomas. Och väldigt ofta så har den här texten använts just som ett,
ett exempel på att kristen tro är det här stora språnget mot allt förnuft, att man inte ska ställa kritiska frågor. För Jesus säger ju att det är saligare att tro utan att se. Som om blind tro vore att föredra. Vad är det Jesus kritiserar? Kritiserar han Thomas längtan efter att förstå och få belägg för att Jesus har uppstått? Låt oss titta på det. Jag tror att det är någonting som Jesus kritiserar hos Thomas. Och det finns saker som man verkligen kan vara kritisk mot i Thomas situation. Jag skulle säga att det verkar som om Thomas lite har förenklat verkligheten. Alltså att han tänker, om man bara får se, om man bara får ett empiriskt belägg, så kommer man automatiskt till tro och tar emot Jesus. Men dessvärre är det inte så enkelt. Det är många andra faktorer som är involverade. Också frågan om man vill ha med Jesus att göra. Det här borde Thomas kunna veta, ha kunnat veta. Han har ju sett när Jesus har gjort de mest underbara mirakel, helande, sånt som bara kan komma från Gud. Så innebär det ju inte att alla människor som har sett det har börjat tro. De som inte ville följa Jesus, de har ju börjat ge andra förklaringar. Han är besatt av den onde. Nej, det där måste vara djävulens kraft. Det finns inget sånt här enkelt samband att om du får se så automatiskt börjar du tro. Det är en av anledningarna till att Jesus inte visar sig för alla nu. För det skulle inte hjälpa hans sak. Den som är öppen för att vilja ha med Jesus att göra har tillräckligt med belägg för uppståndelse. Den som inte vill ha med Jesus att göra, då kan man få hur mycket belägg som helst. Och man vill fortfarande inte. Jesu verksamhet under 3 år visar detta så tydligt. Så många gick ifrån honom därför att man ville inte. Inte för att det saknades belägg för vem Jesus var, utan därför att det ytterst sett handlar om, var är mitt hjärta? Hur nära vill jag komma Jesus? Är jag beredd att omvända mig? Ödmjuka mig? Så jag tror att det finns en liten udd här. Det är inte så enkelt som att se så kommer man till tro. Det finns fler faktorer involverade. Man kan också fundera på hur sunt det är att ställa krav på Gud. Ja, nu har Gud väldigt stort tålamod med oss och våra krångliga sätt. Men rent principiellt, hur smart är det att sätta upp kravspecifikationer? När man begär in en offert så lämnar man också en kravspecifikation. Jag önskar det här, jobbet är utfört och det ska uppfylla det här och det här och det här och det här. Och så kan vi göra en relation till Gud. Ja, jag skulle gärna vilja lära känna Gud, men det bygger på förutsättningen boom, 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 boom. Gud måste leva upp till det som jag kräver av Gud. Ja, men det är ju inte så begåvat om man tänker efter. Vilken rätt har jag att ställa krav på Gud? Måste jag inte ha en viss öppenhet för att Gud, om han finns, själv får välja sättet som han kommer till mig på. Alltså att det är bättre att säga, Gud, jag vill lära känna dig. Och jag är öppen för att du kommer till mig på det sätt som du väljer. Man kan självklart få uttrycka sitt önskemål. Jag skulle önska att du visade dig så här. Men visst måste man hålla dörren öppen för att det är Gud som väljer hur han kommer till oss. Visst är det Jesus själv som måste få avgöra hur han ska visa sig och väcka tro hos oss. Så här tror jag att det finns en udd mot Thomas. Vi behöver ha öppenheten. Det här måste ske på Herrens villkor, inte vår. Men vad betyder då det här salig den som inte sett men ändå tror? Ja, det kan ju grundläggande inte vara en kritik av att se. Liksom att det skulle vara problematiskt för Thomas själva detta att han önskar att få se. Alla de andra som hade kommit till tro hade ju gjort det först efter att de hade sett. Johannes, När han ser att graven är tom och likklädnaden ligger kvar, så tror han. Maria hade sett Herren, därför tror hon. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Så principiellt kan det inte vara en kritik mot att se. Det är ju Jesus själv som gör sig synlig för lärjungarna. Nej, jag tror vi ska tänka så här. När Jesus säger salig den som inte sett men ändå tror, så har det en speciell mening här. Det finns en dubbeltydighet i Jesu möte med Thomas. Det var helt nödvändigt för Thomas uppdrag som apostel. Han hade fått denna kallelse att vara en av dem som skulle gå i god för inför resten av världen att Jesus var uppstånden. Och då måste han själv ha fått se Jesus på detta sätt. Det var hans roll att vara ett av de vittnena. Men det var onödigt utifrån Thomas liv som lärjung. Precis som det är helt onödigt för ditt och mitt liv som lärjunge att vi fysiskt ska se Jesus och röra vid honom. Varför? Därför att Thomas hade de andra apostlarnas vittnesbörd. Han hade 10 av sina närmsta vänner och medarbetares intygande. Plus många andra. Han hade dessutom 3 år tillsammans med Jesus. Där han hade sett hur Gud hade bekräftat och bekänt sig till Jesus. Och han kände till Gamla testamentets profetier. Han var redan i en situation där han för egen del inte hade behövt detta för att ha anledning att tro. Han var nämligen redan i den positionen som du och jag är i. Att det finns, utan att se Jesus, tillräckligt med skäl att ändå falla ner inför honom och säga: min Herre och min Gud. Så jag tror den kritiska udden ligger i att Thomas hade redan tillräckligt med skäl men ville inte ta steget. Nu ska vi vara glada att Jesus visade sig för Thomas. För det innebär att du och jag har ytterligare ett skäl att tro. Därför att Thomas gick från tvivel till tro. Han mötte Jesus. Och som vi hörde tidigare, detta kommer att förändra hela hans liv. Och han tog evangeliet till Indien och gav sitt eget liv för vittnesbördet om att Jesus har uppstått. Så om Jesus redan en vecka efter uppståndelsen kunde säga till Thomas: saliga är de som tror utan att se. Om det redan då fanns tillräckligt med skäl, hur mycket mer har inte vi som har alla de skäl som växte fram under de 40 dagar efter korsfästelsen, då Jesus många gånger, vid många tillfällen, gav dem många säkra bevis på att han levde. Både Thomas och apostlarna och hundratals andra. Så, vad är det som hindrar dig att fullt ut sätta din tro till Jesus? Vad är det som håller dig tillbaka att bekänna han är Herre, han är Gud? Till sist, hur kan vi få tro som Thomas? Han är ett sånt intressant exempel på en person som avvisade Jesus tro. Och så hände någonting och så föll han ner och bekände Jesus. Hur kan vi få en tro som Thomas? Så vi går från tvivel till tro, från osäkerhet till övertygelse. Vi måste göra det som Thomas till att börja med inte gjorde. Han avvisade apostlarnas vittnesbörd, eller hur? Och det var ju det som var hans misstag. Lyssna med öppet sinne på apostlarnas vittnesbörd, inklusive nu Thomas vittnesbörd. Och det är ju det här som vi har i evangelierna. Gå tillbaka till evangelierna. Läs evangelierna och vad de berättar om Jesu uppståndelse. Läs det med ett öppet sinne. Det finns vittnen om att detta har skett. lyssna med ett öppet sinne till apostlarna. För det andra, se hur tålmodigt han har varit med dig i ditt liv. När Jesus kommer till honom så måste någonting ha gått upp med en alldeles förkrossande tydlighet för Thomas. Han hör nämligen Jesus citera vad Thomas hade sagt till de andra lärjungarna. Thomas hade ju sagt, om jag inte får se såren, röra vid honom. Och nu kommer Jesus och säger, sträck fram din hand, se, här är såret. Det går upp för Thomas att den levande, den uppståndne Jesus har varit med honom hela tiden i hans tvivel och har hört hans samtal med de andra apostlarna. Han var där redan innan för att hjälpa Thomas. Så öppna dina ögon. Herren är med dig i ditt liv. Den uppståndne finns redan nu med dig och vill att du ska få växa i tro på honom. Ge upp dina hemmagjorda villkor. Notera att när Thomas väl får chansen så rör han inte vid Jesus så. Det var egentligen inte det han behövde. När Jesus kom till honom på Jesus sätt så visade det sig att det var inte det som Thomas efterfrågade. Att just få röra vid sår. Lägg ner den egna agendan. Öppna dig för att Gud vill komma till dig på det sätt som han bestämmer. Han är den levande, han är den suveräne och han vill komma in i ditt liv. Och till sist, ta emot Jesu frid. Det här är så underbart att läsa uppståndelsetexterna. När Jesus kommer till dem som har flytt, som har svikit, som är rädda, som är fyllda av tvivel. Vad säger han? Det finns så mycket han skulle kunna säga, eller hur? Och varje gång så säger han, frid åt er alla. Han sträcker ut sina händer. Han öppnar sitt hjärta och han bjuder oss bjuder oss sin fred. Ta emot den freden in i ditt liv som bara Jesus kan ge. Låt oss be. Jesus, vi vill böja oss som Thomas och falla på knä inför dig som Thomas och säga, du är vår Herre, du är vår Gud. Du är den som är den nya skapelsens, är den förstfödde i den nya skapelsen. Du som bringar det nya livet. Och Herre, vi behöver dig. Vi vill ta emot dig i tro. Vi vill bekänna ditt namn och din seger. Vi vill ta emot din fred in i våra liv. Och vi vill följa dig in i den nya skapelsen som du håller på att förbereda. Herre, det som är tvivel och mörker och som tynger i våra liv. Vi ber dig att du ska blåsa bort den. Och vi ska få den iver och hängivenhet som Thomas fick och som drev honom ut på så spännande äventyr för ditt rikes sak. Tack för att du är här och säger frid åt er alla.